Hej Stefan och välkommen till podden.
Hej.
Vi har ju haft ett antal avsnitt om olika beroenden. Vi har bland annat träffat Joar Guterstam och Martin Takkanen. Men än så länge har vi inte haft något om spelberoende. Och det räknas ju numera som en diagnos då. Och det här är ju ämnet för dagen där du ska prata om då. Men givetvis så är ju vi nyfikna på vem du är och lyssnarna. Vem är du, Stefan Sandström?
Ja, jag är alltså en legitimerad psykolog. Jag har skrivit många olika böcker, bland annat den här senaste om spelmissbruk. Och den föregående som handlar om substansmissbruk faktiskt. Jag är verksam i egen verksamhet sedan 1986. Så jag har hållit på ett tag. Jag har arbetat med beroendeproblematik i lite mer än 40 år. Jag har arbetat själv på HVB-hem för vuxna missbrukare och sen har jag arbetat alltså med terapier, med handledning, med utbildning i Sverige och Finland. Jobbade i Finland med utbildning och handledning i 15 år. Ja, jag bor i bokskogen i Hör.
I Hör?
Bland bokarna och ekorna.
Ja. No, men vilken otrolig bakgrund du har, alltså 40 år erfarenhet, både teoretiskt och praktiskt. Då, så att det blir spännande att se vad du har att säga om det ämnet idag.
Okej.
Du, jag tänkte, det nämns ju ofta datorspelsberoende, alltså gaming då, och så nämns du även hasardspelsyndromet här. Kan du förklara lite skillnaden däremellan?
En dataspel, det är ju helt enkelt människor som spelar olika dataspel. Alltså Counter-Strike och liksom World of Warcraft och allt vad de heter. Och detta är ju då människor som blir fast i det. En del av dem som blir fast, alltså som jag har märkt, det är sådana personer som är på gränsen till vuxenheten. Alltså de är precis håller på att gå ur gymnasiet och så ska de vidare. Och de ska vidare ut i den lite skrämmande vuxenvärlden. Och där blir det ett sätt att hålla sig kvar i alltså barn- och ungdomsvärlden istället. Att man håller på och spelar dataspel maniskt. De spelar ofta hela nätterna och sen går de inte i skolan på dagarna och sådana saker. Men det är också vuxna människor. Men alla de här människorna som håller på, de har någon utmaning i sitt liv. Någonting som de flyr från in i dataspelandet.
Men det är ingen klinisk, det är ju ingen diagnos, dataspelsberoendet.
Ja, alltså det är ju en diagnos. Va? Det är ju inte, alltså ibland så resonerar vi som att det är bara DSM och ICD som får göra diagnoser.
Ja.
Men jag får också göra diagnoser. Och vi är många sådana, alltså av de som arbetar med dataspelsmissbruk så kan man ju säga då att man har en förståelse för vad det handlar om. I alla fall sen om man formaliserar det som diagnos, det är en annan sak.
Mm. Nej, men det som säger, blir det, är det ett stort problem och man flyr in i den här världen och skär av all isolering och allt som hör till ett beroende och kontrollförlust och de bitarna, så kan man ju absolut rent liksom mänskligt se att det här är ett jätteproblem för den här personen, även om inte man kanske går in i skalan, DSM-5-skalan.
Nej, men det bromsar upp livet. Va? Det är mycket av utvecklingen som försvinner, utvecklingen på arbete, utvecklingen när det gäller studier och liknande, liksom, och mognad och sånt. Mm. Som bara fryser.
Jag tänker, det finns en hel del missuppfattningar och myter kring det här med spelberoenden också. Hur tänkte du där? Har du någon?
Ja, alltså den största missuppfattningen och myten är att man kan tjäna pengar på det. Man kan bli rik. Alltså det finns en, och det är ju så här, alltså det är en missuppfattning, det är att det finns en rimlig chans att man kan bli rik på detta. Och det gör det ju inte. Det finns ingen rimlig chans. Det finns en hypotetisk chans att man kan bli rik på det. Men en del av de här spelen, en del av spelen kan man inte vinna på långsiktigt. Så, faktiskt. Så det är inte alla spel som man verkligen kan vinna på. faktiskt. Det är till exempel så har vi, jag vet, Blackjack är ett sånt spel som man kan inte vinna på det, och banditerna kan man inte vinna på. Det går inte alltså. Och det är uträknat och så. Så det vet vi, tärningsspel kan man heller inte vinna på. Det går inte långsiktigt.
Ja, det är som säger, långsiktiga perspektivet, och då är det som att säga det där kortsiktiga då, att man vinner en annan gång och
det gör man, ja.
Hjärnan och lura en att ja, men det här kommer nog kunna gå nästa gång, och det är nästa, nästa gång. Så.
Det är det. Sen har vi då de, alltså, sådana här turspel som man, där det går att vinna, men där det är väldigt osannolikt, som Lotto till exempel, och Joker och Keno.
Mm.
Det går, det är möjligt att vinna på.
Men oddsen är inte alltså, stora.
Vad sa du?
Ja, oddsen är inte så stora att vinna. Eller sannolikt.
Nej, de är väldigt små. Och ändå så när man då har, om man har ett spelmissbruk, ett hasardspelsmissbruk, så hjälper det inte alltid. Jag mötte en kille på en av mina kurser som hade varit spelmissbrukare, och han hade vunnit 1 miljon. Och den förlorade han ju redan till snart igen. Och sen så vann han 1 miljon till. Alltså väldigt osannolikt.
Ja.
Och sen förlorade han den också.
Ja.
Så det är det här med, det gäller ju också det här med att man ska sluta spela i tid, va?
Det får man klara när man väl blir.
Man kan spela utan att ha spelmissbruk. En kompis till mig, han alltså spelade på trav. Han höll på med ett travbolag tillsammans med några andra, och de vann en stor summa pengar. Och det, alla runt omkring honom sa, måtte han nu sluta med detta. Och det gjorde han inte, utan han fortsatte spela. Och 2 månader senare så vann han en ännu större summa pengar. Och då slutade han spela och köpte en biljardsalong. Och sen drev han den ett tag, och sen sålde han den och köpte en presentaffär. Och den har han drivit sen in i pensionsåldern.
En solskenshistoria där då, mitt i allt.
Ja, men han var ju inte, han var inte fast i ett missbruk.
Nej, han hade behandlat det i kontrollen. Han hade kontrollen.
Ja.
Helt enkelt. Ja, intressant. Ja, men det är min erfarenhet också som behandlare, just det här att man hela tiden hoppas och liksom det är ju det här att nästa gång. Och det är ju kontrollförlusten. Det är ju den som jag ser hos mina klienter, att ja, men det handlar om, det är kontrollförlusten som är det tydligaste, att man inte kan, man har inte makten över beroendet.
Det här är definitionsmässigt, va? För att om du har ett spelmissbruk och så tänker du, herregud, jag missbrukar spel, och sen slutar du, då har du inget spelmissbruk längre. Utan bara när du inte kan sluta så har du ett spelmissbruk. Det är bara då definitionsmässigt som du har ett spelmissbruk.
Jag tänkte riskfaktorer då? Tidiga varningssignaler för att utveckla det här spelberoendet. Vad ska man vara aktsam på?
Ja, det är ju alltså att man dras mot spelandet. Det finns ju väldigt många typer av missbruk, va? Och de har en betydande samsjuklighet allihopa. När vi tittar till exempel på spelmissbruk, så är 43% av de som spelar är alkoholister. Och 38% är narkomaner. Så det är ju en oerhört stor del av, som har mycket, mycket betydande andra problem helt enkelt. Och då har vi inte gått in på medicinmissbrukare, som ingen vill uppge några siffror när det gäller medicinmissbrukare. Jag märker ju då till exempel att medicinmissbruket ökar. Och det säger också kollegor runt om i branschen att det gör. Men det sker ingen forskning om det. Kanske för att medicinbolagen tycker att det är obehagligt.
Det är klart, det finns ju ett intresse där hos de penningstinna läkemedelsbolagen.
Precis. Så det är alltså jättemycket. Och sen har vi en massa andra samfunktigheter och så. Också. Alltså, det är också när vi pratar myter om spel, då så är myten att det är vanliga människor som bara har det här som ett isolerat problem. De är liksom normala, men de har ett problem med spelande. Så är det inte. Det finns en liten del som bara har ett problem med spelande, som inte har någon samsjuklighet. Men det är en mycket liten minoritet. Va? Å andra sidan så är det de som i synnerhet söker hjälp. De som har alltså ett pågående opiatmissbruk och spelmissbruk, de söker inte så mycket hjälp på spelmissbruket.
Det är ju intressant också, för att då har man ju kanske någonstans mer förlorat mer och inser kanske att jag behöver hjälpen, medan vi säger en Svensson som inte har någon samsjuklighet, något annat beroende som spelar pengar, så kanske inte söker hjälp, och de blir ju osynliga i statistiken många gånger också.
Mm. Precis. Men det är mycket de som man riktar sig mot med åtgärder. Va? Alltså vi har sådana som fungerar för dem. Det är spelberoendesföreningar till exempel. Vi har KBT-program för att bota spelmissbruk. Funkar ju bra, alltså antar jag. Va? Statens beredning för utvärdering av psykologiska och social vården, de säger ju att det inte är evidensbaserat då KBT-modellen, men det är trots allt en strukturerad modell.
Jag vet, jag läste ju några artiklar i Läkartidningen om just det, att KBT är ändå det man ser kan fungera. Då. Och det är ju den här samsjukligheten man har också. De klienter jag har, de har ju någon annan typ av substansberoende, och så kommer det fram att de också har ett spelberoende under tiden. Det är någonting som, aha. För vi går igenom det givetvis också och ser vad det finns. För vi har ju sån här bakgrundscheck och kollar av och kartlägger, och då framkommer det oftast att ja, men det finns ett spelberoende här också.
Det finns ju ett jätteproblem, därför att alltså, Socialstyrelsens riktlinjer för behandling av spelmissbruk blir ju underkända av SBU. Så de får inte, de kan inte liksom erbjuda någon evidensbaserad metod för att bemöta spelmissbruket överhuvudtaget.
Du nämnde vad SBU stod för. Annars
Statens beredning för utvärdering av sociala och psykologiska behandlingsmetoder, tror jag.
Det var en lång förklaring.
Ja, det är för långt, va? Så man glömmer bort.
Ja, jag tänkte det.
Men när de börjar prata om det, så man glömmer bort slutet.
Liksom. Ja, vi klarar det galant.
Ja.
Det är det jag tänker, just det här med varningssignaler, triggers. Hur kan man tidigt upptäcka det här liksom, på något plan? Och vad kan man, ja, hur kan man se det? Den person har en benägenhet att utveckla.
Ja, så man ser ju att det finns en häftig problematik. Sen vilket håll den ska utvecklas sig åt, det är svårt. Så man behöver titta på själva spelandet. Och det som händer med spelandet, det är att det blir en väldig upphetsning när man håller på och spelar om någonting. Man blir fokuserad på det, man pratar om det och liksom tänker om det och blir upphetsad, personligen upphetsad när man håller på med det, helt enkelt. Och det blir ju inte alla. Jag menar, jag har en, och min fru, vi har en postkodlott. Och nu har vi fått en till, därför att vi vann en till. Så nu har vi två postkodlotter. Vi är inte upphetsade av detta.
Nej, det låter som att det är ganska plain.
Ja.
Men skulle du också kunna förklara, om vi tänker substansberoende och spelberoende, vad är skillnaden här emellan? Vad händer i hjärnan när det gäller receptorer och sånt? Skillnader då mellan spelberoendet i sig och substansberoendet?
Ja, det är ju sådär. Alltså att eftersom det i regel pågår samtidigt då, så det är rätt svårt att säga att skillnaden mellan det ena och det andra, eller hur? Men det vanliga så har man då ett substansberoende samtidigt med spelberoende. Så är det ju. Och det innebär att det är inte direkt några skillnader i hjärnan. Här har vi ju då, apropå mus, så har vi ju då till exempel hjärnfonden som säger att Alltså beroendeproblematik, det är när belöningssystemet i hjärnan urartar. Det blir kapat och så. Det här grundar man då på att man ser att det finns en samvariation mellan att man har stimulans av belöningssystemet och att man utvecklar beroendesjukdomar. Men jag menar, belöningssystemet i hjärnan, det får ju säga en skjuts, inte bara av kokain, utan när det är lönefredag och sånt, då får det säga en skjuts för många.
En god pizza brukar funka för mig.
Ja, titta på jag liksom en sån låt som Magnus Ugglas, Kung i baren.
Ja.
Mm. Ja, men där är det en fusk på belöningssystemet. Och sen när jag träffar barnbarnen så blir det ju nästan maniskt fusk på belöningssystemet.
Ja. Mm. Så är det ju, absolut.
Men jag missar här, det är att det är liksom om de flesta människor som får sig en bra dos av fentanyl eller amfetamin känner sig inte belönad. Va? Det påverkar belöningssystemet rent biologiskt. Men det känns inte behagligt och det känns inte trevligt och man vill inte ha det.
Hur ser du ut skillnaden mellan kvinnor och män här? Är det mer män eller är det mer kvinnor? Finns det någon forskning i det?
Alla psykiska sjukdomar är vanliga bland män, tror jag. Det är lite pinsamt. Jag vet inte om vi ska prata högt om detta, men jag tror att det är så ungefär. Inte riktigt faktiskt. Vi har rätt mycket stresssjukdomar och depressioner bland kvinnor också. Men det är fler. Alltså just när det gäller beroendeproblematiken så domineras det av män. Jag tror att proportionerna är alltså ungefär 75-25. Ja, när det gäller fängelse, att sitta i fängelse så är det 20.
Jajamän.
När det gäller våld i nära relationer så är det 90-10. Ja, så alltså ska vi liksom lista samhällets problem så kan vi börja med män.
Det är helt, brukar också påpeka det.
Min fru brukar också påpeka det.
Alltså, ja. Det är bara att ducka. Det finns inget att göra det.
Mm.
Nej. Har du någonting där, Mia?
Men jag tänkte, du pratade här om samsjukligheten med spelberoende och, så, och psykisk ohälsa och substansberoende och så. Men hur vanligt är det egentligen? Alltså,
med vad tänker du?
Men hur vanligt är samsjukligheten med spelberoende?
Det är alltså 43% mellan alkoholism och spelberoende. Det är ju jättemycket, eller hur? Och sen 30, alltså på när det gäller narkotikamissbruk så är det då 38%. Och då ska man tänka på att narkotikamissbruket, det är, alltså eller alkoholmissbruket är 10 gånger vanligare än narkotikamissbruket. Så att egentligen så är det högre samsjuklighet när det gäller narkotikamissbruket.
Ja, precis. Det blir ju...
alltså det är bara 38% av dem som missbrukar.
Ja, i och med att de är mindre andel så är det högt.
Ja, precis. Sen har vi då, alltså, om vi tittar på de lifetime pathological gamblers, alltså de som spelar på livstid, de som inte lägger av, så är det 96,3% av dem som har en psykiatrisk diagnos. Det är rätt häftigt. Av alla som har spelmissbruk så är det mer än 60% som har en personlighetsstörning. 49,6 hade en depression eller en bipolaritet. 41% hade ångestsyndrom. Och 70% hade otrygg anknytning, 70% led av alexitymi, då var oförmåga att prata om känslor.
Mm. Ja, det här tror jag är nyheter för många.
Ja, ja precis. Jo, men man ser på det som det är normala människor som börjar spela för mycket, plötsligt slumpartat och sen plötsligt så råkar de hamna i någonting och så. Va? Mm. Det är verkligen en myt. Va? Sen har vi ytterligare 20% som har ADHD.
Mm.
En procent som nästan har ADHD. Mm.
Ja, men jag vet att jag har ett exempel på en kvinna hade behandling. Hon var mammaledig. Hade bra jobb, bra allting runt om i livet, jättefint, och hade inga andra. Hon var inte någon samsjuklighet, utan det, hon började vara tristess. Så att hon började ju spela på kasino på datorn. Och ja. Så började hon försnilla pengar från någon förening. Och så var hon i rätt stora skulder väldigt snabbt. Det gick väldigt fort för henne innan hon blev påkommet, så att säga då. Men hon är ju ett, kanske ett undantag, men det är intressant just det där med tristessen och när man går ja, och det är ju en, så att säga, kanske inte den vanligaste precis, men hur snabbt det kan gå.
De som har det, de har alltså i princip, tror jag alltid, jag kan inte säga alltid, för jag har inte träffat alla, men det, som det tycks mig, så är det så att de alltid har ett luxussyndrom.
Bra att du kom in på det. Vad är luxussyndromet? Ja. För det har vi som en fråga.
Vad är det?
För det är ju någonting jag stötte på när jag läste om dig där och Mia med.
Ja, precis. Jo, nej, men det är alltså människor som hela tiden ser till att förlora. Va? Det är liksom ingenting som vittnar om deras kompetens eller brist på kompetens eller förmåga egentligen. Men de sätter hela tiden upp misslyckanden. Och det här är fantastiskt vanligt. Det är nästan, ja, det är snudd på 100% när det gäller beroendeproblematiken. Alltså när det gäller substansberoende och spelberoende. Att det här finns med. Därför att det är bergsäkra sätt att förlora på. Att ha substans eller spelberoende.
Ja, fortsätt utveckla den här, för den här är ju oerhört intressant, tycker jag. Just
ja, det.
Varför vill man förlora?
Det är ju därför att man vinner någonting som är bättre.
Och vad skulle det vara?
Ja, det här är ett syndrom som utvecklas under barndomen. Och där får man då, så man får en slags direktiv från sina föräldrar att man ska förlora. Och det är naturligtvis inte då medveten kommunikation att man säger, ja, putte lilla, nu ska du se till att du skriver gör dåligt ifrån dig på skrivningarna i skolan. Annars så blir pappa förbannad. Det är ju inte det som händer, va?
Nej.
Utan här finns det då, alltså föräldrarna är inte fullt medvetna om den typen av direktiv som de ger till barnen.
Det är en överföring här som sker på mer omedvetet plan.
Ja, det blir ju det, va? Så det är lite på medvetet, lite på omedvetet. Det här är anledningen till att föräldrarna ger den här typen av budskap. Det kan vara till exempel att de själva upplever sig vara riktiga loser, så. Och om jag är en loser och så blir mina barn lyckade, så varje gång jag träffar dem så kastar de mitt förlorande i ansiktet på mig då. Att de är lyckade, men deras pappa är en jävla idiot. Och det är ju någonting som man då kan vara väldigt, väldigt obekväm med, förstås.
Kan du ge något exempel på något konkret exempel på någon situation? Med överföringen där.
Ja, till exempel en annan sån här grej i de här asociala familjerna. Där det är, alltså, om du sviker, det sviker familjen om du lyckas. Så då kan du bli utestängd och utelåst och folk slutar umgås med dig och sånt. Jag stötte på en sån i en handledningssituation, så stötte jag på, där var en ung tjej som var jätteduktig i skolan. Hon var så bra. Hon var så intelligent och duktig, och det gick bra för henne. Och hon tillhörde en sån här familj. Men hon lyckades hålla sig kvar i familjen genom att hon gick ut på rasten och snattade på ett väldigt klumpigt sätt, så att hon åkte fast hela tiden.
Uppfyller hon någon slags förväntningar, eller?
Ja, då var hon med en i gänget, liksom. En av oss. Och då kunde hon få lyckas i skolan. Alltså.
Ja, den här är ju riktigt lurig, kan man tänka. Just
ja, men visst är det. Sen har vi det så kallade chicken soup-fenomenon. Alltså kycklingsoppa-fenomenet som blir känt från familjeterapi och så här. Som är att föräldrarna har svårt för att komma nära in på sina barn och så här. Och det kan man bara göra liksom när de har problem. Alltså kanske när de bara är, när de är sjuka, och då har man ju receptet på farmors kycklingsoppa som botar allt. Va? Alltså, då kan man liksom göra kycklingsoppan, och så kan man komma och så kan man skenmata dem, och så får man alltså en närhet och gemenskap mot detta. På samma sätt så är det ju alltså att när barnen behöver en, när de har förlorat alla sina pengar, när de alltså har svårigheter av olika slag, när de behöver skjuts, när de behöver någonstans att sova, ja, men då får man också den här samvaron. Och utan de här ursäkterna till samvaron så blir det ingenting av, va? En del föräldrar, de är oroliga därför att de har väldigt dåligt självförtroende som föräldrar. De tänker sig att om de inte behövs för att hjälpa barnet, då kommer barnet aldrig att komma och hälsa på det. För varför skulle man komma och hälsa på en sån idiot som jag? Ungefär. Det är sådana saker som gör att man då liksom lämnar ut det här. Att man ska misslyckas helt enkelt.
Intressant. Jag tänker, du talar ju en del om det här anknytningsteorierna i din behandling, väl?
Ja.
Vad menar du med det, och hur kan man då jobba med den där, med anknytning, och vad innebär anknytning?
Anknytning, det är att skapa relationer. Och här har vi anknytningsteorin. Det är en teori som en gubbe vid namn John Bowlby hittade på i sin visdom. Och det handlar alltså i synnerhet om hur skapar man den första relationen till sin mamma eller pappa eller vägre. Alltså hur skapas den? Och då är det så här att den skapas inte för all, utan ibland så blir det ingen relation där. Och skillnaden då mellan människor som har en sån relation, bättre eller sämre, och de som inte har någon alls, som är ungefär 15% av alla människor då, va? Det är att vi som har skapat de relationerna, vi ingår i en liksom social väv av andra människor som finns runt omkring oss, och vi har dem också inne i huvudet, va? Alltså, vi har bilderna av olika föräldrar och mammor och pappor och liksom kompisar och sånt inom oss. Vi känner till dem. Vi har bilder av hur de fungerar och sådana saker. Medan de som inte skapar det här, där har man istället en jagfrämmande ensamhet. Så man är ensam i världen. Man får ta hand om sig själv. Man kan inte räkna på någon annan. Och det här är grej, det är en väldigt hård tillvaro helt enkelt. Detta är skillnaden mellan att vara social och att vara asocial. En människa som är omgiven av goda relationer är social. Man kan vara en välbärdig jäkel, alltså, det kan man vara, men man är i alla fall social, man ingår i den sociala världen. De som inte har det här, de är alltså vanligen sociala. Det är få som lever det sociala livet av dem, helt enkelt. Tänk efter, om ni tänker så till exempel på en riktigt asocial person som ni känner till. Och så föreställer vederbörande omgiven av goda, varma, tillitsfulla relationer. Vad blir resultatet? Ser de fortfarande heroin? Nej. Det är inte riktigt.
Nej.
Va? Hej då mamma, jag ska bara ut och sälja lite heroin så kommer jag tillbaka. Nej, så det här är en väldigt viktig punkt. När vi hade efter valet så var det, alltså, de tillträdande regeringspartierna, de sa, det var någon av dem som sa att de skulle förebygga gängvåldet genom att de skulle ut och kolla i förorterna och ADHD till att stanna.
Ja, visst.
ADHD var anledningen till att man är brottsling då.
Ja.
De tänker alltså på att en stor del av riksdagsledamöterna också har ADHD liksom. Så. Men det man kunde testa, det är om de har anknytningsförmåga. Och de som inte har det, det är de vi behöver fokusera på.
Så som inte kan anknyta precis.
De har ingen solidaritet med samhället. De har ingen solidaritet med andra människor. De har nog med att ta hand om sig själva och kan inte hålla på liksom och klämma med andra människor här. Va? Alltså om de ska ha något liv överhuvudtaget så får de fokusera.
Men hur kan man som anhörig eller ja, vän, hur kan jag hjälpa då en sån spelberoende eller om jag ser någon är på väg in i ett spelberoende, hur kan jag hjälpa?
Ja, alltså det är så här egentligen, att när man då är anhörig eller nära vän till någon som är spelberoende, då riskerar man att gå in i samsjuklighet. Och samsjuklighet, det är alltså, det börjar med de bästa tänkbara impulserna som man kan tänka sig hos en människa. Alltså man går in och man bildet att man ser att katastrofen är på väg och man måste förhindra den. Det får inte hända. Va? Och så går man in och så jobbar man med detta liksom, och pratar med dem och försöker få dem på rätt köl på olika sätt. Så, va? Och de som lyckas med detta, de tänker vi inte så ofta på, va? Men de som lyckas med att förhindra det här spelmissbruket hos sina vänner och släktingar, de blir ju inte samsjukliga. Därför att det finns ju då finns det ju inget missbruk sen. Och då finns det heller ingen samfolklighet. Utan bara, och de som alltså slutar försöka hjälpa dem efter ett tag och struntar i det och går sin väg, de blir inte heller samfolkliga. Utan de som blir samfolkliga, det är de som inte klarar av att lämna. De lyckas inte vända den här personen och de lyckas ändå inte lämna dem att sitta öre.
Skulle samsjukligheten kunna innebära det vi kallar medberoende ibland? Att man anpassar sitt liv.
Det är det jag menar.
Jag menar det. Men det är ju också ett bra ord, samsjuklighet. För det är precis vad man blir i en kan bli i en relation med någon som är bra. Att man anpassar sitt liv efter den som är beroende. Vilket innebär att man begränsar sig själv. Och så till slut så är man där och dansar runt djävulen. Alltså det är djävulsdansen, finns ju ett begrepp som man kan också säga att det är liksom hela tiden att okej, okay, det handlar om att trippa på tå lite och nu är pappa, ja, nu är han inte på humör och så vidare, och så börjar man barnen och runt omkring anpassa sig inte hållet då. Och det är det där då ser man inte själv att det är ett problem, man bara försöker undvika konflikter i relationerna, och då blir det ju någonstans där svårt att överhuvudtaget påverka.
Jag skiljer mellan två typer av medberoende här. Alltså dels de som jag kallar för möjliggörare, och de gör missbruket möjligt därför att de betalar spelarens skulder. Ofta när det är en barn så är det föräldrar som går in och betalar deras skulder. Man ger penninggåva, man ger dem mat och husrum under en period, och då kan de använda pengarna till att spela för sådana saker. Så man är bara ute efter att hjälpa dem på det sättet, men hjälpen gör att de kan frigöra resurser som de kan spela för istället då. Så det är en typ. Och sen har vi livsstilsberoende, och det är de som alltså anpassar sig till att vara anhörig till en person med spelmissbruk i det här fallet då. Så man börjar ha intressen av detta, man läser saker om det här, man tillhör föreningar som håller på och jobbar med det, man söker sig till internetsajter där man diskuterar detta, och alltså det blir en viktig del av livet. Man slutar att ha ett eget liv lite grann, och så går man in i den spelberoende. Och vad som händer här, det är att man slutar ha behov. Alltså mina egna behov försvinner. Där jag blir bara fokuserad vid den spelberoendes behov, därför att det är det som kommer att avgöra ifall hen håller på och spelar eller inte. Helt enkelt.
Hur ska någon göra då och säga att ja, han eller hon då har kanske någon som har massa skulder? Och det är ju ett problem. Konkret problem givetvis. Men hur tänker du att hur kan en anhörig då, eller nära vän eller någonting, hjälpa istället för att ge pengar i det här läget?
Alltså det första viktigaste är get a life. Skaffa dig ett liv. Alltså att man själv har ett liv. Man ska inte leva utifrån att den här personen som är alltså beroende är hela ens motivation till att leva, utan man behöver ha sin egen motivation till att leva. Man behöver frigöra sig och den här liksom väven där man sitter fast i varandra. Det blir alltså, det blir inte bra, helt enkelt. Så jag, när jag behandlar så här människor, så fokuserar jag just på alltså behoven. Vad behöver den? Därför att det är behoven som är vår kompass i livet. Va? Det är behoven som avgör vad vi tre kommer att göra nu efteråt när vi är färdiga med det här. Till exempel, vad kommer vi att göra? Kommer vi att äta en kaka? Kommer vi att gå och simma? Vad kommer vi att göra? Det är våra behov. Så det är det som ska styra en människa i livet. Va? Och samtidigt med liksom behoven så kommer ju viljan. Vad vill jag? Och det här försvinner. Det försvinner i många situationer. Va? Även till exempel kvinnor som lever med våld i nära relationer. De blir helt fokuserade på mannen där, alltså, och hans behov.
Mm.
För det är det som avgör ifall han kommer att slå dem eller inte. Och även alltså när man har svårt sjuka liksom, i sitt nätverk, så kanske man fokuserar helt på deras behov. Och det är inte lyckat, utan det blir insnärt och klarigt och konstigt.
Det gäller att markera sin självständighet, att stå upp för sig själv och att sätta gränser för relationen.
Ja, och ha kul.
Mm.
Om man har kul själv så blir man separat.
Ja, mycket bra tips. Ha kul. Det brukar
riktigt spelberoende går bra omkring och lider hela tiden. Ja,
det är ju ständigt hela tiden att tänka på hur den andra mår. Och anpassa sig efter det. Så att jag tänker att ett bra tips är ju liksom det att tala liksom ut om hur man mår och hur det påverkar ens liv, den andres beteende. Det jag brukar kalla för jagbudskapet ibland, att man talar om hur man mår och vad som händer hos mig. Och sen talar man om vad man vill ha för förändring och hur man vill ha relationen. Då
har man ju öppnat. Men det handlar om dem som tar och så är det en bra grej.
Ja, så att det finns, men det är som sagt då, nummer ett är ju att det är väldigt svårt, för det är ju en sån här smygande process när man liksom sakta kommer in i ett visst beteende där man börjar göra undantag för sig själv under en längre tid, och till slut så inser man ju inte någonstans att det är ett problem.
Exakt.
Man bara låter sig vara medberoende liksom, att
ja. Men när man jobbar med de här människorna, man säger att du måste liksom ta hand om dina egna behov, du måste liksom leva ditt eget liv, så väldigt ofta så är det liksom den magiska frigörelsen plötsligt. Var får jag det? Är det möjligt?
Mm.
Och det finns liksom ett uppdämt behov av att leva och vara positiv på det sättet, tycker jag.
Mm.
Det är kul.
Ja, det är det. Men, och det är väldigt viktiga frågor. Jag tänker just det här spelberoende, det är ju någonting som påverkar väldigt många människor, och framförallt för all framtid. Om du lyckas spela bort en massa pengar, så är det inte bara som jag tänker att någon har en alkoholproblem. Ja, och jag blir av med alkoholen. Ja, men då har du liksom bara framåt sett så ser det bra ut. Du har ju slutat med någonting och du har inga eftereffekter. Ja, klart du kanske har fått en skrumplever eller någon slags sådär. Men oftast är det att man från ruta ett där är det bara positivt, medan när man slutar i spelskulder så kan det vara många år med skuldsanering, så att det är väldigt mörk framtid för många också kanske.
Det är ju det, och det är ju också det här, man har undersökt då, liksom människor med spelmissbruk, och så ser man att de är bara beroende ett år och sen upphör spelandet. Och då kan man tänka att ja, men det är inget farligt beroende och så, va? Saken är ju den att på ett år så har man hunnit bränna alla sina ekonomiska resurser. Man har hunnit plocka ut alla kreditkort som man kan få och köra dem i botten. Man har kunnat stjäla allt man kan stjäla från sin fru eller sin make eller sina barn. Och tagit alla de sms-lån som det går att överhuvudtaget, vilket innebär att man har nått rock bottom, och där kan man inte få ut pengar för att stjäla överhuvudtaget. Skuldsättningen är så kraftig så att den håller en nere i alltså långliga tider, lite grann beroende på alltså om det finns någon myndighet kanske som kommer in och gör en ekonomisk sanering då för personen. Men även när man gör ekonomisk sanering så är det så att det är liksom hårda avbetalningsplaner. Det innebär att man har inte de möjligheterna. Man kan inte liksom börja spela igen. Det är därför det ser ut på det viset.
Mm. Jag tänkte, det här med traumabaserad missbruksvård, hur skiljer sig den mot KBT?
Den skiljer sig inte mot KBT. Vi är väldigt fokuserade i Sverige på metoder. Vilka metoder är det som funkar? Vilka är det som inte funkar? Och att du kräver ett facitstöd för de som funkar. Det här handlar inte om metod, det handlar om fokus. Det, då jag säger så här, om man inte fokuserar på anknytning och trauma så kommer man inte lyckas särskilt bra med missbruksbehandling överhuvudtaget. Och det gör ju inte i Sverige heller. Va? Alltså, när det gäller substansmissbruket så är vi sämst i hela EU när det gäller narkotikarelaterad dödlighet. Va? Och det hade vi liksom inte varit om vi hade varit bäst i hela EU på att behandla det. Så vi har massor med evidensbaserade metoder som är liksom bra och effektiva i princip. Va? Och vi har andra metoder som inte är provade, prövade av forskningen och som kan vara väldigt bra också, fast vi vet, kan inte bevisa det. Va? Om vi behöver fokusera på rätt sak, så ja, är det så att man vill jobba med KBT så är det ju jättebra, va? Men det gäller att man då fokuserar på trauma och anknytning, att man jobbar med det. Om man inte löser anknytningsproblemet så har vi kvar en person som är social. Social rehabilitering är omöjligt. Utan att jobba liksom igenom detta så att man börjar kunna ha tillitsfulla relationer. Man kommer ut från behandlingen och sen kan man inte ha liksom tillitsfulla relationer på en arbetsplats. Mm. Man kan inte ha bra relationer med cheferna, inte med kollegorna. Man kan inte ha bra relationer i sitt boende liksom, som behövs för att samarbeta om tvättstugor, vindsförråd, cykelkällor och allt. Man kan inte ha bra samarbete med en partner som man har en tendens att hela tiden byta partner. Till sist så har man 7 barn med 5 pappor eller 5 mammor eller så. Och det blir väldigt, väldigt så hanterligt om man vill ha ett ansvarsfullt relaterat till sina barn. Va? Så liksom ordet social implicerar relationer. Social utan relationer, det är 0000000, det är den tomma mängden. Därför är social rehabilitering helt omöjligt om vi inte kan hjälpa med att skapa tillitsfulla relationer.
Nej, och det är och otroligt.
Detta, ja, liksom man skulle tänka sig att jo, men då arbetar ju alla med detta. Alla håller ju på med anknytningsrelaterat arbete, självklart, i hela Sverige. Nej, det gör de inte. Trauma, liksom i min erfarenhet så det, finns det alltid trauma i basen. När man har forskat på spelberoende och trauma så har man ju sett alltså en väldig predominans av trauma, olika typer av trauma i botten på detta. Och då tänker man, klart att alla jobbar med trauma då, om det är en sån framträdande del av samfunktigheten. Nej, det gör de inte.
Och det du säger nu, det är verkligen oerhört viktigt tycker jag. Jag vet att när jag jobbar med klienten så är ju en stor bit av behandlingen, det handlar om relationer, att kunna uttrycka känslor. Faktiskt, att lära sig hur uttrycker jag känslor, och det är ju en social färdighet som vi kallar det. Och det blir väldigt ofta man hamnar i det där att många, jag har ju bara män numera då som klienter, och de har ju oftast väldigt svårt att uttrycka just känslor. Och en stor del av behandlingen går ut på liksom att lära sig sätta namn och identifiera vilka känslor man har, kunnat lära sig att uttrycka dem. Och sen sitter jag ju med många av dem också när man pratar om, man gör en kartläggning, man gör en bakgrundskoll också och allt det här, de får prata om sin uppväxt och där, och då kommer det alltid fram någon så här trauma.
Ja,
och då är det trauma, relationsbiten, uttrycka känslor och ändra beteende, tankar och känslor i en helhetstänk kring människan, och inte det här lite som du kallar lite, man blir lite nischad bara på vissa saker, så tar man inte hela människan, eller man ser inte hela människan.
Nej, och där har vi ju alltså, där har vi ett problem. Alltså vi är så dåliga på traumabehandling i Sverige. Och det beror ju på att vi är väldigt bra på någonting annat, nämligen att hålla fred. Vi har inte haft krig på 200-300 år, va? Om man undantar det här lilla fredskriget vi hade i Afghanistan under NATO-flagg då. Och det är de som är bra på traumabehandling, det är de som är i krig mycket, för de måste hela tiden behandla hemvändande soldater med trauma och deras familjer och sådana grejer, va? Så USA och Storbritannien som alltid håller på att sparka in lungorna på någon här på planeten, de är ju jättebra på traumabehandling. Det är där liksom som kunskapsutvecklingen sker och de har världens bästa universitet och sådana grejer. Så vi lever i ett fruktansvärt bakvatten alltså. Nu har det ju hänt en sak här också som är speciell, och det är att de evidensbaserade metoderna, de tillhör en generation, och sen efter dem så har vi en ny generation av traumabehandlingsmetoder som är mycket snabbare, mycket effektivare och inte har några biverkningar, men som inte ännu är evidensbaserade. Och eftersom vi vill jobba med evidensbaserade metoder så är det då har man då en tendens att jobba med de här gamla metoderna som, alltså jag måste säga, har jobbat med trauma i 40 år. Och de är inte alls lika effektiva. De nya metoderna, de är enklare att genomföra än det går vad 7-åring under handledning kan göra dem. Liksom.
Mm.
Och trots detta så är det en fantastisk skillnad.
Det jag som slagit mig med alla mina klienter jag har haft i samtal i behandling, det är ju att det framkommer då ett trauma någonstans bakåt i tiden, och då frågar jag, är det ingen som har sagt någonting om detta till dig? För personen har oftast varit i många olika typer av behandlingar inom vården och träffat psykologer, men så frågar jag, har du till exempel någon PTSD eller någon som har föreslagit någon slags behandling för det trauma? Nej. Det vanligaste är att ingen av dem har fått det ens förslaget att titta på den biten.
Precis, jag håller med. Och det är ju också att köerna är ju jättelaga.
Ja, och det är ju för få som kanske finns och för många som har behov.
Ja, det här är så här, för att liksom jämföra de nya metoderna, de gamla metoderna, så hade min fru hade en kollega som hade alltså fått, han hade ett fruktansvärt trauma, han hade hittat sin brorsa död efter ett självmord. Och hade alltså ett jättefett trauma på grund av detta. Och han sökte då behandling på vårdcentralen. Och där gick han då ett år för att få behandling, och det hände liksom ingenting. Och till sist så tyckte min fru att nu fick det väl för tusan var nog. Så hon tog honom i örat och släpade hem honom här. Och sen behandlade honom på 20 minuter. Sen dess är det inga problem. Och det här har år sedan liksom, och vi har full koll. Det är löst liksom. Det är den typen av skillnader. Man kan tro att det här handlar om att jag är en enastående traumaterapeut, men det är inte det. Det här är alltså, det här är den nya typen av behandlingsmetoder som har den typen av effektivitet. Va? Den första, den enda som är evidensbaserad av dem, det är EMDR. Eye Movement Desensitization Reprocessing. Det är en del av detta, där man jobbar direkt med hjärnan och inte med historierna. Så väldigt intressant tycker jag.
Ja, jag tänker att vi har täckt in många av frågorna vi hade här, Stefan.
Ja.
Du har ju skrivit en bok.
Ja, det har jag gjort, minns jag.
Du har skrivit flera böcker, va?
Ja,
faktiskt.
Jag tänkte den senaste nu då, men du kan ju ta den, för den kom ut alldeles nyss, va?
Ja, nu är det här alltså. Så, här har vi den.
Spelmissbruk.
Spelmissbruk, ja, den kom i januari. Tror jag slutet på januari, så det är alltså alldeles en månad i februari. Och den har väckt mycket uppmärksamhet. Så jag hoppas att den säljer. Jag har inte kollat det riktigt än. Men liksom,
du har inte hunnit.
Ja, det är ju roligt om du gör.
Nej, men absolut. Vi har ju lyssnat på dig i något poddavsnitt. Jag tänkte att vi måste ha med Stefan i våran podd här, för det är ett viktigt ämne. Som också är lite grann, alltså lite fördomar och förutfattade meningar, och behöver sprida kunskapen för att överhuvudtaget hjälpa människor, tänker jag. Och
ja.
Det jag tänker är någonting du känner att avslutningsvis här, du känner att men det skulle jag också vilja prata om. Så får vi gärna lägga till.
Så är det. Alldeles riktigt som du säger, så finns det något. Men det jag vill säga är det här. Alltså, problemet med hur det ser ut nu med socialstyrelsedirektiv och sånt. Vi har ju nu fått alltså en lagstiftning som säger att socialtjänsten och regionerna ska erbjuda samma typ av hjälp när det gäller spelmissbruk som man gör vid substansmissbruk. Alltså man ska inte glömma att det här handlar om 400 000 män för det. Alltså jättestort problem. Verkligen. Och då har man alltså, ska man göra detta och så ska man gå in och titta på nationella riktlinjer. Och där ser man då att man ska genomföra ett strukturerat program liksom för den här typen av behandling och eventuellt med motiverande intervju också. Och sen är det underkänt då av SBU då, alltså forskningsevidensen är underkänd och sådana saker. Så det blir svårt. Här blir det blir fascinerande svårt att göra någonting. Om man nu till exempel är socialsekreterare och tar emot en sån här person. Och så har de då alltså ett opiatmissbruk och ett spelmissbruk. Vad gör man? Skickar man dem till en spelmissbruksbehandling? Det kan man ju inte göra. Opiatmissbruket är ju direkt livshotande. Man är ju tvungen att prioritera. Alltså det här blir tokigt. Och jag säger så här. Man bör lägga den här behandlingen på de som redan behandlar beroende. Så de som håller på att behandla substansberoende, de ska också behandla spelberoende. Då kan de snabbt läsa in sig på de bitarna som det gäller och skaffa sig den utbildningen. Och sen kan de jobba med det också. Men detta är särskilt bra därför att substansberoendet och spelmissbruket har samma samsjukligheter. Alltså för spelberoendet så har man 60% personlighetsstörda. För substansberoendet är det mellan 50% och 90% som är personlighetsstörda. När det gäller trauma så är det väldigt vanligt i båda fallen. När det gäller depressioner så har man 50% bland spelmissbrukarna, 30% bland substansmissbrukarna. Och så vidare. Samsjuklighet och samsjuklighet. Va? Det är liksom samsjukligheterna som man behandlar med missbruket. Och kan man alltså behandla, man behöver inte låta bli att behandla missbruket och börja behandla personen.
Mycket bra sagt tycker jag. Jag tänker bara, jag fanns en komponering just här med reklamen som fortfarande gör sånt här. Hur stor faktor tror du att den har i sammanhanget?
Jag tror att den här, alltså, jag kommer ihåg, jag och hustrun, vi har 6 barn. De gick igenom 2 år, så va? Och i yngre 2 år så turnerade alla barnen och blev så. Liksom, pappa, kan vi köpa en sån? De sa att vi tittar på TV. Kan vi köpa en sån? Nej, sen det blir inte liksom. Jo, men de är jättebra. Hur vet du det? Ja, men de säger det. Alltså, de här alltså, yngre tonårsbarn, de är suckers för reklam. De kan inte stå emot, utan de bara åker på det hela tiden. Och sen har vi de som är kvar på ett yngre tonårsbarns modersnivå. Så de får ju alltså hela tiden den här bilden av att man bara vinner och vinner och vinner. Och det är fantastiskt och man blir lycklig och sånt här. Den bilden slår igenom. Även om de inte säger det så är det ju liksom vad de signalerar med alla sina glada färger och trumpetfanfarer och lyckliga ansikten och sådana saker naturligtvis. Sen en sak som jag också vill säga ändå innan vi slutar, det är det här. Detta är alltså ett, vad ska man säga? Det här är alltså en jättegrej för kriminaliteten i hela samhället. Detta är sättet att tvätta pengar på. Här, alltså i hela det här systemet som vi har och som vi reglerar med 1000 olika lagar som är otillräckliga på alla sätt och vis, så tvättas det alltså miljarder hela tiden. Det är det bästa sättet att tvätta på. Har du liksom 150 miljoner som du behöver tvätta så investerar du dem i spel och sen så tar du ut de 40% som man vanligen får tillbaka och sen är de tvättade. Lätt som en plätt alltså.
Det är nog också oerhört okänt för den stora breda allmänheten tänker jag.
Precis. Mm. Och Jämför detta med reklamen då, va? Penningtvätten och alla de här glada liksom, bingo-personerna som sitter där och spelar och vinner och har roligt och så. Vi spelar bara för att vi har roligt, säger de och sånt. Va? Och där står alltså folk som har säljat knark och avrättningar och mord och sådana grejer då.
En sista sak jag kom på nu innan vi avslutar med. Men just det här, att det finns ju ibland skryter om att du kan spärra dina konton och sådär. Och det har ju många av mina klienter, de har ett års, att de inte får spela så.
Mm.
Hur effektivt är det, skulle du säga, för att motverka återfall?
Ja, alltså det här handlar ju lite grann om hur pass bra resurser du har. Många personer kan ju, alltså om du tar på dig en mördare så kan du tjäna en spel eller två. Och då kan du liksom, då kan du alltid lösa detta. Det finns ju andra sätt att spela än just genom de kontorna förstås. Och du kan spela i andra länder och så.
Går att komma
i Danmark till exempel istället, eller i Norge eller i Tyskland eller så, på internet. Du kan ju spela i Terra del Fuego, alltså hur de sportar som helst, spel på internet.
Mm. Jag tänker att det kan väl möjligtvis minska för vissa personer att det ändå blir något konkret man har gjort och kan minimera och minska risken sådär, men överlag så är man helt i ett beroende, så är det som med alla beroenden att du hittar alltid vägar.
Ja, varför inte bota sig istället för, alltså det är väldigt mycket det här med när man har alkoholproblem så ska man behärska sig, man ska sluta dricka, ja, man ska sluta knarka, man ska sluta spela. Varför inte bota sig ordentligt istället? Så fixar det sig ändå.
Mm. Helt rätt.
Bra ord i avslutningen så här. Tusen tack Stefan för att du ville vara med. Det var väldigt intressant.
Tack själv, det var jättekul. Ni är trevliga.
Ja, tack för det. Vi är trevliga alla tre. Ja. Nu går vi ut. Vad hade vi för behov? Jag tror jag ska äta hamburgare.
Hamburgare, ja, varför inte liksom? Intressant.
Prata om vilka behov vi har efter
avsnittet. Ja, jag siktar nu på en omelett med bacon faktiskt.
Oh, man, du vet.
Min fru, hon siktar på en ramslöksomelett.
Och du då, Mia?
Du, det blir kycklinggryta här. Och så sen ska jag besöka mitt lilla barnbarn och få lite mys.
Jag ska gå på en dune och så ska jag äta hamburgare.
Ja,
tack så mycket, bra. Stefan.
Tack.
Hej då.
Hej.